Idag är Stefan Pettersson landslagschef för herrarna. Men när jag träffade honom för en poddintervju hösten 2017 var han spelaragent. Då gav han sin syn på agentvärlden och talade om varför en ung spelare hjälpt av en agent. Om att klubbarna har stort ansvar gällande en del tveksamma affärer. Om hur han var involverad när Västerås SK och Benfica var oense kring Victor Nilsson Lindelöf. Pettersson berättade även om den framgångsrika spelarkarriären där han firade triumfer i både Blåvitt och Ajax, men tyvärr aldrig lyfte riktigt i landslaget och bland annat missade USA-VM 1994 när han inte blev uttagen.
Pettersson, mooi weggedraaid van de Wolf. Een 10 plus. Goeie paas ook van Vinken. Dan die beweging van Pettersson. Prachtig. Prachtig doelpunt ook. Techniek en beheersing. En zo komt Ajax 19 minuten voor tijd. Dankzij deze schoonheid van de Zweed Pettersson op 2-0.
Är någon som vet hur man gör mål mot holländare så är det Stefan Pettersson som på 150 matcher i Ajax gjorde 77 mål. Nu lär inte anfallsspelet enbart vara i fokus när Sverige går in till mötet med Holland på tisdag med en behaglig måldifferens efter storsegern mot Luxemburg. I den här podden pratar vi om kräftgången för holländsk fotboll men blickar även framåt mot ett eventuellt VM-slutspel för Sverige och om Janne Andersson ska fråga Zlatan Ibrahimovic eller inte.
Jag skulle nog ha svårt att fråga Zlatan om han skulle vara med då. Alltså det finns så många aspekter i det här, men har man ett väldigt bra fungerande lag då kanske det inte finns anledning att ta in någon som kan förändra någonting i gruppen.
Stefan Pettersson berättar även om de fantastiska åren i Ajax med lagkamrater som exempelvis Dennis Bergkamp, Edgar Davids och Clarence Seedorf och en helt annan kravställning. Något han kan sakna i svensk fotboll.
Och det var en omställning när jag kom hem sen igen så var det tvärtom. Då var det fel för mig hur man gjorde i Sverige eller Göteborg då. Då tyckte jag nästan att det var för mesigt om man ska hitta något ord för.
Och vi går igenom hans framgångsrika karriär i Blåvitt och varför han aldrig jobbat för klubben efter karriären. Och att han tror att klubben behöver ta några hundår för att bygga framgång på lång sikt.
Är man tydlig och rak och står för det man säger och vill göra så tror jag man får en acceptans på det. Men jag vet inte, kanske är en tydlighet som saknas då lite.
Och givetvis pratar vi om den värld Stefan Pettersson verkar i numera i sitt yrke som agent. Pettersson är inte förvånad över de senaste tidens avslöjande i bland annat Kalla fakta. Men menar att det inte bara är agenterna som bär ansvaret för den kultur som finns.
Klubbarna framför allt, för det tycker jag kanske ska vara lite mer noga med hur man gör saker. Jag kan inte göra så mycket, men klubbarna kan ju välja att inte göra affärer med en agent som de inte riktigt tror agerar på ett rätt sätt.
Och den innehåller naturligtvis fler ämnen än det här. Vi pratar om boken om Stefan Petterssons karriär som snart kommer ut i Holland. Om när han tackade nej till svenska landslagets VM-kval för att spela holländsk cupfinal. Och om hur det är att vara agent för Erik Hamrén och andra tränare. Och hur han hjälpte Västerås SK i konflikten med Benfica gällande Victor Nilsson Lindelöf. Men som vanligt börjar vi podden med fakta ute. Ålder?
54.
Bor?
Åkersberga.
Familj?
Jag har fru och fem barn. Bara två från det nuvarande äktenskapet.
Utbildning?
Gymnasie, treårig, ekonomisk.
Lön?
Idag? Jag ringer runt 500 000 om året.
Bil?
Mercedes A180 heter den.
Hobby?
Ja, Inget speciellt just idag. Jag spelar väl inte så mycket golf tyvärr. Jag följer mycket fotboll, så det blir det man gör.
Vilka språk pratar du?
Svenska, engelska, holländska.
Vem är för dig världens bästa spelare genom tiderna?
Pelé.
Vilken är din största upplevelse kring fotboll?
Kring fotboll, det är UEFA Cup-segrarna.
Du vann både med Blåvitt och Ajax?
Ja, precis.
Vilken är din största merit som fotbollsspelare?
Ja, det är väl just de två vinsterna.
Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är det och varför?
Jag har faktiskt inget äkta så här favoritlag. Jag gillar att se lag som spelar, i mina ögon, bra fotboll, attraktiv fotboll. Och det kan variera lite. Men åt något håll så jag har alltid gillat Barcelona under de senare åren till exempel. Hur de har spelat. Kanske inte alltid det mest roliga att se på, men skickliga spelare.
När du tittar tillbaka på din karriär, vem var den bästa spelaren du spelat med?
Bergkamp, när han var som bäst.
Vem var den tuffaste motståndare du stötte på i karriären?
Svårt att svara på. Jag har ingen. Jag har fått den frågan förut, men jag har ingen som poppar upp.
Vad tränade du mest på i karriären för att spetsa till?
Vad tränade jag mest på? Avslut tror jag, som jag individuellt körde mer än kanske andra saker.
Vilket mål brukar du gå tillbaka till och kolla på YouTube?
Ett mål med Ajax mot Feyenoord där jag vände bort John de Wolf som jag hade många duster med och satte det med vänster.
Vad var du bäst på i skolan?
Gymnastik var bra såklart, tänkte jag säga, så är väl alla idrottsmän kanske.
Nej, tänkte jag, förutom gymnastik brukar
jag säga. Ja, det kommer det till. Matte var jag hyfsat duktig.
Vilken är din favoritsvordom?
Den kan jag inte säga, tror jag. För den är... Nej.
Den är för grov.
Den är för grov, kanske.
Vilket ljud gillar du?
Oj, den var annorlunda. Skratt gillar jag.
Vilken är din dyraste pryl?
Förutom bil och sånt där, och som jag är, det är nog en klocka som jag fick i samband med Bergkamps avskedsmatch.
Vilken var din tuffaste kris?
Personligen eller fotbollsmässigt?
Ja, det är den som var tuffast.
Oj, det har ju varit några stycken. Skilsmässa är aldrig roligt.
När var du lycklig senast?
Igår kväll.
Vad står det på din gravsten?
Han gjorde sitt bästa.
Tjern and Schwartz in midfield, quite superb. Backed up by Anders Limpar there. Ingersen going forward, but beautifully swept in by Stefan Pettersson. The Ajax player in sheer delight. Player who missed the European Championships. What a bonus he would have been. To the side, 2-0, the final score. Delightful goal by the tall, athletic Ajax club player.
Det där var Stefan Petterssons sista mål i landslagströjan. Mot Bulgarien i kvalet till VM 1994. När det väl var dags för VM så fick han följa det från sidan. Och trots att han var tongivande i framförallt Ajax men även i IFK Göteborg, som då var två av Europas bästa lag vid den tiden, så blev det aldrig riktigt någon fart på landslagskarriären. På tisdag sitter Pettersson på Amsterdam Arena för att följa det som skulle bli ett gastkramande avslut på VM-kvalet. Men dramatiken känns något avlägsen efter Sveriges 8-0 mot Luxemburg. När vi träffas så är det ju inför Sverige-Holland, eller egentligen Holland-Sverige som vi ska spela i Amsterdam, en avgörande VM-kvalmatch, och du känner ju Holland. Hur går stämningarna inför avslutningen i VM-kvalet i Holland?
Det är ganska spänt eftersom de har gått så pass dåligt som de har gjort under ett antal år faktiskt. De har absolut inte gett upp, men de förstår ju att det måste till något alldeles extra med för att ta sig vidare.
Hur kan det komma sig att ett lag som var VM 2 2010 och på något sätt alltid spottar ut stora talanger underpresterar så? Jag menar, de missade EM senast, de gör ett svagt VM-kval nu. Vad beror det på?
Ja, det diskuteras också en hel del kan jag säga där nere. De tycker väl att de har helt enkelt inte fått till det med lagbygget. Och förbundskaptenen som varit senast har fått mycket kritik från dag ett egentligen. Och det gör inte saken lättare. Sen har de haft viktiga spelare som kanske inte har presterat just när det behövs då.
Du var ju vän med Danny Blind som ju var förbundskapten när Sverige mötte Holland i september förra året och det blev 1-1. Men han har ju fått sparken. Har du pratat med honom efter det och hur var hans reaktion till det?
Ja, jag har pratat med honom om det, men mer att, ja, det är sånt som händer. Han tog inte det allt för hårt. Han trivs ganska bra med livet just nu, trots allt. Men det är klart att det är aldrig roligt att få sparken. Det är ju.
Du som har varit i Holland, hur är klimatet där? Man får ju åtminstone en bild här i Sverige att i Sverige är det ju väldigt vänligt jämfört med i Holland. Att det kan vara rätt hårda tag både i tv och tidningar och så.
Ja, det är ganska tuffa tag. Det är mycket, många holländare som tycker till och säger vad de tycker. Anser sig ha rätt i mycket. Och då blir det blir konflikter och det blir kontroverser som det har varit i holländsk fotboll i alla år, tror jag. Det kan vara lugnt ett tag och sen börjar igen. Men det är tufft och det är ett annorlunda klimat. Men de är också samtidigt ganska duktiga i fotbollssnacket. Alltså de vet vad de pratar om. Journalister vet vad de pratar om oftast. Och då, det ställer ju lite krav på spelare och ledare också att kunna svara upp på det.
Alltså, du menar journalister vet speltekniskt och så, att man är välutbildad i ren fotbollsteori helt enkelt?
Ja, precis. Jag kände att jag varit lite överraskad när jag själv var där hur pass kunniga de var i själva spelet. Men det är en stor sport, det är den största sporten och de är ju, har ju haft mycket framgångar och stora stjärnor, så att de gillar ju fotboll.
Dick Advocat som kommit in som en liten räddare i nöden, Vad sätter han för annan prägel på ett holländskt landslag?
Nej, jag tror inte han sätter någon annan prägel på det mer än att han... Förhoppningen är väl att han ska få den respekten från alla spelare. Och han har varit med om otroligt mycket som ledare. Och att de kan funka som ett lag igen. Det är väl mer det, tror jag. Att han har...
Har inte den respekten riktigt funnits?
Nej... Det verkar inte så i alla fall om man följer media där nere.
Alltså från spelare, att man inte respekterat laget? Heller.
Nej, alltså det, och ingen har vågat eller kunnat tagit ansvaret som man måste göra för att det ska gå bra. Och där hoppas man väl att Advokat ska ge impulser så att det går åt rätt håll.
Den enda av de stora stjärnorna, Wesley Sneijder, är ju borta nu från landslaget. Den enda som är kvar är Arjen Robben. Har det blivit så att man har litat för mycket på gamla stjärnor så att hoppats på dem?
Nej, det tycker jag ändå inte. Alltså, visst hoppas man att de gamla ska leverera, men samtidigt så slänger de ju in ganska mycket ungt och nytt också. Så att, det tror jag inte, utan det är väl övergången som kanske inte har gått 100% bra, så som den har gjort i Sverige till exempel. Där har ju generationsväxlingen... ser ut att gå bra. Så att det är ju så ibland. Alltså det finns ju inga facit på hur man ska göra för att det ska funka. Där har man ju kanske mer... Man är ju lite mer individuellt inriktad där nere än vad man är i Sverige. Så att en sån här lagövergång kanske går lite smidigare hemma.
För oss svenskar, så även för att Sverige slog Holland i EM-kvalet på hemmaplan hösten 2011, så är det nog många som minst 2010, Erik Hamrén åkte ner med ett landslag. Man har vunnit 2 EM-kval innan dess och så blev man ju rätt kölhalad på Amsterdam Arena. Vad talar för att man kan råka ut för något liknande.
Ja, det ska ju vara att det stämmer plötsligt nu för alla i holländska laget. Gör det så är de ju duktiga. Alltså det är individuellt väldigt skickliga. Och får de ihop det att funka som ett lag, då kan det ju plötsligt stämma. Men Sverige tycker jag verkar vara så pass starka nu så att det ska inte behöva rasa ihop på det sättet.
En del av spelarna, Andreas Granqvist, Micke Lustig, Toivonen, var ju med i den här matchen 2010 och kanske hade mindre roliga dagar eller mindre rolig kväll. Hur hanterar man det som spelare, tror du?
Nej, det, jag tror inte de tänker så mycket på det nu. Det är ju rutinerade spelare som har varit med om så väldigt mycket, så det tror jag inte de funderar på. Om de inte blir påminna av er och alla...
Det lär de bli.
Men det kommer inte att vara någonting som påverkar.
Känslan är ju ändå att Holland har ett litet övertag på Sverige. Vilket kanske inte är konstigt eftersom det är en liten större fotbollsnation. Jag menar, EM 2004, man vann straffar och så. Vad är din bild i om du väger Sverige mot Holland?
I dagsläget är det väl ganska jämnt, tycker jag. Men det är precis som du säger, man har ändå en bild eller en känsla av att Holland ska vara lite bättre än Sverige. Men som det ser ut nu är det absolut inte så.
Kommer du vara där själv?
Ja, kommer jag vara.
UEFA-gulden 92 nämner du som en av två höjdpunkter där ni slår Turin. Och egentligen kan man ju säga att din straff borta som det blev mål på är avgörande för att ni vinner ju den hela på bortamål.
Ja, just det.
2-2 borta, 0-0 hemma. Hur stort var det då?
Det var stort. Det var stort. Dels naturligtvis att vi vann är ju stort. Och sen sättet som vi spelade fotboll på var ju väldigt uppskattat också. Och sen var det väl, Ajax var ju ett av två lager var som har vunnit alla tre cuperna i och med den vinsten. Så det slog man ju upp en del också.
Och att ni vinner ett... UEFA Cup, tyvärr lite tråkigt slut för dig, för i den andra finalmatchen så blir du sparkad på armen av Roberto Policano när du ligger ner och det innebär att du skadas så allvarligt så du missar EM 92.
Ja, jag vart ju inträngd i ett hörn där vid hörnflagga och ramlade och satte ner armen och precis då så fick jag en spark på överarmen så att armbågen hoppade ur led. Det är inget jag rekommenderar någon att vara med om, kan jag säga. För det var smärta som jag aldrig någonsin har haft tidigare och helst inte vill ha igen. Så att, och det gjorde ju, som du säger, att jag tyvärr missade EM på hemmaplan. Hade jag gärna varit med på.
Hur var segerfesten med den smärtan?
Ja, den var bra. Jag var tillbaks inför hyllningarna nere in i stan. Så att de drog tillbaks armen och jag åkte in till torget. Så att det var ingen större fara med smärtan.
Om man tittar på din landslagskarriär så kan man ju vara förvånad med tanke på hur stark du var i Ajax och även de år sedan när du kom tillbaka att du gjorde det bra. Men det är liksom 31 landskamp och tror jag 4 mål. Alltså det kändes som det inte blev så mycket som det borde ha blivit.
Nej, precis. Det håller jag fullständigt. Men den landslagskarriären är inte lysande alltså, på det sättet. Och gjorde jag 3 av målen sista säsongen tror jag också. I landslaget. Så att det kunde nog ha varit mer. Jag hade ju en del skadebekymmer under åren som gjorde att jag var tvungen att tacka nej till ett antal kamper också. För ser man jag var med under 10 år och då borde man hinna med några fler än 31 landskamper. Men det funkade inte riktigt i landslaget helt enkelt.
Kan det varit så att det var en spelartyp som passade i ett holländskt spelsystem men inte i ett svenskt mer 4-4-2 som det ofta var då? Att
nej.
Du var en spelare typ?
Nej, det tror jag inte. Utan det är mer att jag är nog mer en klubbspelare. Alltså, är man i ett lag där man spelar och tränar varje vecka så då funkar det skitbra. Komma till ett landslag där man kanske man har en match på sig och visa vad man kan göra. Det kanske inte var min grej. Jag vet, jag spekulerar lite själv. Men, eller så var jag helt enkelt tillräckligt bra. Och det fanns bra spelare så att.
Det var ju 3 förbundskaptener, Laban Arnesson, Olle Nordin och även Tommy Svensson. Men det känns som inte någon av dem riktigt fastnade för det.
Nej, kanske inte. Jag tyckte Olle, där hade vi en bra tid tycker jag med att ta sig till VM och allt det här. Sen att vi förlorade en match och det var katastrof då. Så det får man väl ta, men så jag har inte funderat något på att de inte har gillat mig på något sätt, så det har jag inte gjort.
Tommy Svensson tar över på något sätt. Du vinner ju ligan med Ajax 94, och man tycker ju att du, och jag menar Ajax som då är i Europatopp, detta är ju före Bosmandomen och hela fotbollskartan på något sätt ritas om, och du var där. Och ändå kommer du inte med i VM-truppen 94. Hur förvånad var du över det?
Jag var inte så förvånad att jag inte kom med i den slutliga truppen, för jag hade ju inte varit kallad innan heller där ett tag. Det var väldigt tråkigt, tycker jag naturligtvis, för att ja, jag, som jag sa, jag spelade ett bra lag och jag spelade hela tiden i princip. Så att, det var tråkigt, men jag har mina egna teorier kanske lite grann varför.
Vilka är de? Som,
nej, jag var ju tillfrågad, eller fick inbjudan att vara med i matchen mot Österrike, var det väl, 93. Och den matchen krockade med cupfinalen i Holland. Och jag var inte startspelare i landslaget, och jag valde att, eller pratade med Tommy och sa att jag, cupen är stor här, den finalen vill jag inte missa, och jag har ju inte varit startspelare och jag har inte tänkt det, så att jag väljer att köra med Ajax. Och han förstod det, sa han, och frågade även om han skulle fått skador som skulle gjort att situationen ändrades, om han kunde ringa, och ja visst, inga problem. Det var det sista gången jag hörde något från Tommy. Så att sen efter det var inte jag med något mer. Och det var lite tråkigt, kan jag tycka, i och med att jag, som jag sa, har varit med under 10 års tid då.
Det var ju ett VM-kval mot Österrike då.
Ja, det var det. Var det?
Jag tror det var det 93 i maj eller något sånt. Egentligen obegripligt att det låg krock mot en holländsk cupfinal.
Ja, men det var ju inte internationella dagar då på den tiden.
Efter det har du, Tommy, inte bytt ett ord alltså?
Nej, jag har aldrig fått, eller jag fick aldrig någon förklaring eller någonting, som något samtal. Men vi har ju stött på varann efter det här, men det var många år emellan. Jag garvar åt det, och jag har inte långsiktigt på något sätt. Men...
Var det något liv i tidningarna om detta?
Inte vad jag minns. Jag hade ju som sagt inte varit uttagen ett tag innan där, så att det var väl några som var förvånade. Det var det nog.
Om du ser på det svenska landslaget, hur du pratade innan om att du tycker de har klarat sin generationssäkring. Är du överraskad över hur bra det har gått för Janne Anderssons landslag, som ju klev rakt in mot Holland utan en träningsmatch och sen ändå hänger med bra i VM-kvalet och har chans på en playoff-plan?
Ja, lite överraskad är man ju att det har gått så pass bra som det har gjort. Men jag har ju pratat med Janne ett antal gånger under de här åren jag höll på med agenteriet, och jag vet hur han jobbar, så att han har fått ordning på det, det är ju tydligt, och jag gillar honom, om man säger så, och tror att han är så pass stark så att han står för det han vill och har fått till det.
Hur tolkar du skälen till att han har fått till det?
Han är väldigt tydlig och ärlig i det han gör, och han vet hur han vill ha det och kan då uppenbarligen förmedla det bra. Det har han gjort i landslaget, det gjorde han i Norrköping också, såklart. Men det är ju som han själv säger också, att året innan de varit mästare höll de ju på att åka ur nästan, tror jag. Och då var det inte lika muntert, och alla gillade inte honom då. Men han jobbar på, tror jag, på sitt sätt och står för det. Och då får man framgång och man får med sig spelarna.
Vilken skillnad ser du på det landslag som var... Som tog sig till ett EM 2016 men där inte lyckades. Och det är landslag som nu går in, om du tittar spelmässigt.
Ja, man är väl mer ett lag idag. Det fanns ju en spelare med då som var ganska dominerande. Och i Zlatan, som är i sig en fantastisk fotbollsspelare. Men det blir lite annorlunda när man har en sån spelare om man inte har en sån spelare. Det är helt tydligt och klart att laget fungerar som ett riktigt, riktigt lag idag i jämförelse med när man har riktiga stora stjärnor där man kanske förlitar sig för mycket och de omkring inte vågar göra det de egentligen kan. Inte vågar för att de är rädda för honom eller något sånt, utan det är mer att man litar för mycket på att en sån spelare ska göra det, helt enkelt.
Vad tycker du om, för jag menar, offensivt sett så vill man ju spela på ett annat sätt med Zlatan än vad man kanske nu. Nu känns det som att man är tillbaka lite till svenska rötter, mer kollektiv och så. Hur tycker du att det är att se på?
Jag tycker det har varit ganska trevligt att se på. Inte jämnt, men det, så är det ju alltid. Vissa matcher är bättre än andra, men intentionerna och viljan att både jobba hårt och vara ett lag och försöka spela bra fotboll, den finns ju där. Och stämmer det så ser det ju ganska kul ut.
Vad talar för att vi får se Sverige i Ryssland 2018?
Det tycker jag är mycket som talar för det med tanke på hur det har sett ut hittills. Och de verkar ha ett väldigt bra självförtroende i laget och det kan man komma långt på.
Och om man tar sig till ett VM i Ryssland, hur mycket kan man göra sig gällande? För om man tittar på klubbadresserna på en del av de svenska spelarna så är det ju inte så att man blir jätteskrämd om man tittar på andra lag som tar sig dit. Hur tror du ett svenskt kollektiv hade klarat sig ett eventuellt VM i Ryssland?
Jag tror man kan klara sig bra, för det är ändå laget som gör framgångarna. Sen kan man ha spelare som sticker ut såklart, men får man ihop med ett helt lag som Sverige fick 94 så kan det gå, då kan det gå bra. Se på Island. Jag menar, det är lagen som funkar i hela laget och alla vet sina roller och har hittat en bra balans, då kan det gå bra.
Om vi talar en fråga som följer Janne Andersson nu med Zlatan Ibrahimovic på väg tillbaka mot i Manchester United. Hur hade du gjort? Har du frågat Zlatan eller inte? Om VM, ett eventuellt VM?
Jag vet inte. Nej, jag skulle nog ha svårt att fråga Zlatan om han skulle vara med då. Alltså det finns så många aspekter i det här, men har man ett väldigt bra fungerande lag då kanske det inte finns anledning att ta in någon som kan förändra någonting i gruppen åt fel håll eller åt rätt håll. Alltså det är en jättesvår fråga, men det handlar ändå om laget.
En de bal gaat op de stip en de Zweed Pettersson prepareert zich. In de 30ste minuut van de tweede helft. Pettersson. Ja! Ja, ja, ja! Weer een Zweed die voor een Nederlandse club scoort in een Europa Cup finale. En die andere kent u ongetwijfeld ook nog. Pettersson.
Stefan Petterssons straffmål mot Torino blev avgörande när Ajax tog hem UEFA-cup-titeln 1992. Klubben hade haft ett par magra år innan Stefan Pettersson kom 1988. Men med Louis van Gaal på bänken och lagkamrater som Dennis Bergkamp, Clarence Seedorf, Edwin van der Sar och en del andra så fick Stefan Pettersson vara med i Ajax starkaste uppställning sedan Cruyffs dagar. Vad är din relation till Holland idag?
Min relation till Holland? Ja, jag följer ju framförallt Ajax mycket. Det är ju lätt idag med media och internet och allt det här. Så kan man göra det. Jag är väl ner och ser ett par matcher om året. Någon gång blir jag nedbjuden av olika anledningar. Annars har jag åkt själv också. I och med att jag håller på med det jag gör också så är det roligt då att titta in lite i djupare i hur de jobbar med ungdomar och såna här saker. Så pratar med lite folk på den sidan.
För ändå sätta i paritet, de som inte minns, det är ju ett tag sedan, så var du ju stor i Holland och det är faktiskt så att det skrivs en bok om dig, om tiden i Ajax, i Holland bara.
Ja, det är faktiskt så att den skrivs i jag-form. Så att jag fick frågan i våras var det någon gång om jag skulle vilja göra det, och jag tänkte absolut inte att jag hade något behov av det eller varför skulle det vara intressant ungefär. Men Men jag började fundera på det mer och eftersom jag har lite taskigt minne så tänkte jag att det kanske kan vara ett bra sätt att fräscha upp mitt eget minne om vad jag har gjort och vad jag har varit med om. Och det har varit spännande och kul och jobbigt och skrattat och gråtit, så att det blir spännande att se.
Men den ges bara ut i Holland?
Ja, den ges, ja det är ju holländarna som vill göra den, så att det är...
Ändå ett tecken på vad du uträttade under dina 6 år i Holland?
Ja, det är det väl. Annars skulle man kanske inte ha frågat.
Nej.
Men det kan ju bli så att jag vet, det är ju förlagen som sköter sina saker. Så att de kommer väl att kolla med svenska kontakter om det finns något intresse av att göra den här. Och blir det så blir det så. Då kanske vi skriver om lite grann mer. Där nu är det mer fokus på Ajax-tiden egentligen.
Och det är samma förlag som gav ut Zlatan Ibrahimovics självbiografi?
Ja, just det.
Vad är det du, när du tittar tillbaka och reflekterar, vad är det som har överraskat dig?
Det som överraskade mig mest var hur mycket som hände under de första åren framförallt. Från då så mycket kaos i början och det var låga publiksiffror och sen hur vi byggdes upp då med när Van Gaal kom in i tränarstaben och tog över. Det hände otroligt mycket på de här åren. Det var det som överraskade mig mest då under de här sakerna.
Det är ju rätt stort att du blev värvad av Johan Cruyff som då var manager för Ajax.
Han var ju inte där när jag kom.
Nej, okej, det trodde jag för att...
Nej, det var han inte, men det var väl han som frågade Peter Larsson då, som hade flyttat ner där, om det fanns någon forward i Sverige som var värd att titta på. Då, jag kände ju Peter, så han fick ju säga mitt namn då, och då gjorde han det. Och sen åkte jag upp och kolla lite senare, men då var inte han kvar sen.
Ah, okej, okay. Men Cruyff initierade.
Ja, precis.
Bara det är ju stort i sådan eftersom... Vad är det som gör att det finns en speciell relation mellan Sverige och Holland som ju det finns. De har ju det med lite andra länder, men det känns ändå som många svenskar har gått den vägen. Jag menar, Zlatan bland annat talar ju väl om skolan i Ajax. Jag vet Max Rosenberg gör likadant. Du och Peter Larsson gjorde det bra. Det finns många svenskar i PSV Eindhoven också. Vad är det som klaffar där?
Det är ju ett lätt land att bo i. Alltså det är en mentalitet som är hyfsat lik, ska man inte säga kanske, men vi klarar av den och de gillar ju oss från Skandinavien, för de vet att de får i princip alltid 100% av oss som åker ner dit, och i och med att vi har gjort det bra under tidigt så fortsätter de att kolla häråt. Det är mycket danskar, en del norrmän, så att de gillar skandinavier och vi gillar ju sättet att spela fotboll då, tror jag.
Men samtidigt känns det som att det står för en, till viss del för en fotboll som kanske inte alltid vi spelar här. Jag menar, det känns som dels ofta ett annat spelsystem och sen en annan teknisk fotboll. Att kanske inte alla borde passa in i det om man kom från Sverige.
Nej, det så är det ju. Men samtidigt så behöver ju de ha våran typ av spelare också. De kan inte bara ha en massa små tekniska killar, så att det har väl också spelat sin roll att de har tittat häråt. Plus att vi har varit billiga att ta in. Nu är det väl inte riktigt så längre, men det har inte varit så himla dyrt att ta svenska spelare eller danska spelare kanske.
Om man ser till att de, åtminstone upplever jag dem som att de kan vara rätt arroganta. Och liksom, man säger vad man tycker på ett annat sätt än vad vi gör i Sverige. Så känns det som att det borde vara svårt att anpassa sig när man kommer ner dit.
En del har säkert svårt med det. Det tror jag säkert. Men man gör ju det som... Alltså, fotbollsspelare så är man ju i ett lag. Och det är en grupp på 20. Precis som det är hemma i Sverige. Så det är fotbollskillar. Och det är väl inga större problem att komma in i ett lag, tycker jag inte. Det tror jag inte heller. Några har säkert det. Men jag vet, Peter hade väl lite svårt med den här mentaliteten som de har med... Just med att kritisera och skrika och gapa och svära och åt varandra på träningar och matcher. Jag hade också problem, ska man inte säga, men det var, man fick vänja sig ett tag.
Ja, hur tar man det när någon plötsligt bara skäller ut den?
Hur tar man det? I början så säger man inte så mycket egentligen, utan man blir mest förvånad, eller jag var mest förvånad hur de betedde sig. Men ganska snabbt så insåg man att de gör ju inte för att klanka ner på dig som person, utan för att hålla dig skärpt och sig själva skärpta och vill att saker ska bli så bra som möjligt. Så det fick jag ju liksom lära mig att bara ta för vad det var. För direkt efter träning eller match så är man ju bästa kompisar igen i omklädningsrummet, och då är det glömt liksom. Och då är man med om det så vet man att det är så tar man inte åt sig till slut så personligt. Men visst händer det väl att man tyckte, hade de fel eller tyckte man att de hade fel, helt fel ute, då säger man något tillbaka såklart.
Vilken var den värsta utskällning du fick?
Ja, Jan Wouters har jag skällt så många gånger på mig så att jag kan inte hitta en gång, utan det var ganska många gånger.
Vad var det då de klagade på?
Ja, det är om man inte släppte bollen eller om man gjorde fel val på plan eller på träning eller om man inte tog i och såna här saker, så då fick man höra det. Och det var, som jag sa, i början var det svårt att ta till sig det där på rätt sätt. Men efter några år, så efter tiden gick, så anammade jag med det och tyckte att det var bra, för det var skärpt och man höll sig på tårna hela tiden, både träning och match. Och det var en omställning när jag kom hem sen igen, så var det tvärtom. Då var det fel för mig hur man gjorde i Sverige eller Göteborg då. Då tyckte jag nästan att det var för mesigt, om man ska hitta något ord för. Så där hade jag nästan större problem med att ställa om.
Att komma tillbaka, ja, till det här, att komma igen gubbar.
Ja, allting var bra och inga fel. Och så att men det var ju svenska sättet att vara då i alla fall. Nu är det annorlunda.
Vad är så speciellt med Ajax? Många pratar ju om att det är liksom en oerhört tuff och hård skola. Och, jag menar, man fortsätter att spruta ur sig talang.
Ja, det är ju en tradition man har liksom, att kunna få fram bra ungdomsspelare och jobba väldigt mycket individuellt tänk. Men det gör fler klubbar i Holland. Det är flera klubbar som är bra på ungdomssidan, har bra akademier, och även de som inte kanske är så kända som storklubbarna. Sparta är känt för att ha en bra ungdomsavdelning till exempel, så att det är ju så de vill göra. De vill ju fostra egna spelare och få upp dem i A-lagen.
Du var ju mer av en etablerad spelare när du kom dit. Vad lärde du dig av under åren i Ajax?
Jag var 25 när jag flyttade ner. Och det är ju ganska sent kanske då. Men jag lärde mig, jag tyckte efteråt då, man reflektera bakåt, så det var liksom där jag lärde mig spela fotboll egentligen. Alltså hur man skulle träna och hur man skulle jobba för att det skulle kunna bli så bra som möjligt. Jag tror inte att jag hade blivit lika bra fotbollsspelare om jag hade fortsatt spela kvar i Sverige. Och mitt tänk, hur man tränar och vilken nivå den ligger på, den förändras ju ganska kraftigt under de åren.
Vad konkret kan du peka på att det var det här, alltså var det kost eller var det liksom sömn? Eller
nej, det var träningen och inställningen till träning och match. Att det alltid skulle vara kvalitet 100% på träning. Det var den stora skillnaden. Att man tränar ju hellre en timme om kvart med en jäkla kvalitet än som vi gjorde här hemma, kanske 2 timmar. Och där gick det 2 timmar och så har man tränat och så går man av. Liksom. Det är den stora skillnaden.
Tittar man på spelarna som passerade Ajax under tiden du är där, 88-94, så är det ju en hel rad stora namn. Bergkamp har du nämnt, Littmannen kommer ju, van der Sar, De Boer. Ja. Mm. När du tittar tillbaka, fattar du då hur bra de här kunde bli?
Nej, det gjorde man inte. Man tänker inte riktigt så, tror jag. De här kom ju upp när jag var där, som sagt, så de var unga allihopa. Frank Rijkaard kom ju sista året också som var en fantastisk fotbollsspelare och kille. Det var väldigt kul att få vara med ett år med honom.
Vad är det som är så speciellt att de lockar till sig de här och dessutom lyckas få många av dem att ta ytterligare kliv?
Menar du på i själva spelet? Eller?
Ja, nej, men i Ajax att man liksom lyckas få fram så många namn och plocka namn och få dem, utbilda dem och så går de vidare och gör väldigt bra ifrån sig.
Ja, det är väl, har väl mycket med historien att göra, att man har gjort det i så pass många år, så det är många som vill komma till Ajax och det gör ju det hela mycket lättare såklart. Sen får de inte dit alla unga talanger, det får de inte, men många väljer Ajax med flit för att de vet att de gör det bra där, så får de chansen i A-laget, eller så får de ett bra CV att de har varit i Ajax och så kan de fortsätta någon annanstans, vilket också händer. Jag har sett en del sådana här beräkningar hur många procent spelare som kommer underifrån upp, och Ajax ligger ju topp på de listorna. Både när det gäller egna spelare som kommer upp och sen spelare ut som har blivit professionella i andra klubbar. Så det är mycket historien och traditionen av att producera bra fotbollsspelare som gör att man drar till sig det.
Känner du någon delaktighet i att du spelar med en del av de här talangerna som sen gick vidare?
Ja, delaktighet. Ja, det gör jag väl, men det tror jag väl gör väl alla som spelar med de här på något sätt. Jag vet ju att Dennis till exempel satte stort värde på att spela med mig. Och det är ju skitroligt alltså, rent ut sagt. Det är sånt som jag uppskattar, att man har varit uppskattad av sina lagkamrater. Det är liksom nummer ett, och tränare.
Om man tittar på där, ni vann ju väldigt mycket efter några stökiga år som du beskriver i början, där Ajax inte hade gått så bra, så vinner ni ju ligan två gånger på 90-talet, ni vinner cupen, ni vinner framförallt UEFA-cupen 1992. Hur var det? Var det en känsla av att man på något sätt var tillbaka i toppen igen?
Ja, det var det ju. Alltså, den era som började med när Van Gaal kom in i bilden, det var ju det som byggde först då UEFA-cup-guldet, så sen Champions League-vinsten året efter jag hade flyttat hem. Så, det var en fantastisk period.
Hur resonerade du när du lämnade Ajax 94?
Vi bestämde oss väl att vi ville flytta hemåt, och bestämde oss ganska tidigt att det får bli sista säsongen 93-94 var det då, och jag ville spela fotboll, flytta hem och spela fotboll i några år till, och jag var 31, så att det var väl en lagom tid, och sen var äldsta barnet, skulle precis börja skola, så det var ytterligare en grej som gjorde att nu är det nog dags. Och sen hade jag inte, nej, det hade inte så mycket med att göra att jag först i början av den säsongen så var jag ju petad ett tag. Men det hade egentligen ingenting med det att göra att vi tog det. Några tror det, men så var det inte, utan det var mer att jag ville hem, spela fotboll hemma för att komma in i Sverige igen och lättare få kontakter, lagkompisar och så vidare. Så att det var den stora orsaken.
Hur var känslan när de vinner Champions League mindre än ett år efter att ha flyttat hem i 1-0 i Wien?
Känslan var fantastisk. Jag tyckte det var skitroligt, rent och sagt. Jag var ingen ånger eller någonting sånt. Utan jag kände mig på något sätt lite delaktig ändå. För att det var ju det laget som vi hade haft under ett antal år. Och byggt till något bra. Jag visste ju precis hur det gick till. Så jag tyckte det var rent och sagt skitroligt att det blev som det.
Om du hade velat, hade Van Gaal velat behålla det?
Det vet jag inte om han hade velat. Han försökte absolut inte övertala mig. Men det var nog mer för att... antingen så att han inte ville att jag skulle vara kvar. Eller så var det... Han vet ju hur jag var eller är. Och jag visste ju också mycket väl hur han fungerar. Så att han visste att om jag tog det här beslutet så hade jag gjort det. Och då var det ingen idé att hålla på och tjata om något annat.
Om man tittar på Ajax idag så är det ju väldigt många gamla spelare som är aktiva, och Bergkamp är väl där bland annat och så. Hur nära har det varit att du själv har gått dit för att jobba för klubben?
Inte nära för att vara där nere. Jag scoutade några år åt dem och höll koll på Sverige under 2-3 år. Och det är väl det jag har gjort åt dem. Men hade jag velat själv, för det hänger ju mycket på det, att man måste vilja själv, då hade jag säkert kunnat fått någon form av utbildning och träna sidan där nere.
Anderson with it. Listen! That's the opening goal. Number 10, Stefan Pettersson. And then came virtually out of nothing. An untidy, scrappy sort of goal, but it comes much to the delight of the Gothenburg supporters.
Målet mot Dundee United lade grunden för IFK Göteborgs andra UEFA-cup-titel våren 1987. Stefan Pettersson hann dessutom ta två SM-guld innan han flyttade till Holland och Ajax. Men han återvände till Blåvitt 1994 för en andra session som blev i princip lika framgångsrik med tre SM-guld och två Champions League-äventyr. Men Blåvitt-legendaren har aldrig blivit tillfrågad om att jobba vidare i klubben efter karriären. De flesta förknippar din karriär med IFK Göteborg, men du är ju från Västerås och började spela i Västerås SK.
Nej, i IFK Västerås.
IFK Västerås,
yes. Där var jag.
Vilken division, för du var rätt tidig ute när du spelade. Du var ju tonåring när du debuterade i A-laget i IFK Västerås.
Ja, precis. Jag var 17 var jag väl, och det var alltså i division 1 hette det då. Då fanns det var ju divisionen under
Allsvenskan.
Ja. Precis, då fanns ju division 1 norra och södra. Så det var superettan motsvarande då.
Och hur viktigt var det, tror du, för din karriär att du spelade seniorfotboll på lite lägre nivå?
Jag vet inte hur pass viktigt det var. Det var ju en naturlig gång då, eftersom det gick så pass bra som det gjorde, och hoppa upp i A-laget och få känna på det där. Om det blev när jag var 18 eller inte, det tror jag inte det spelar någon större roll. Utan det var ju förhoppningsvis på grund av mina kvaliteter och det jag gjorde som gjorde att jag kom upp. Inte att jag hade en viss ålder, utan det var väl... Det är svårt att säga.
Du har ju hjälpt Västerås SK i den här konflikten med Benfica. Ja, kring Victor Nilsson Lindelöf.
Ja, jag har varit lite bollplank och delat med mig med det, ja. Känner till om den här branschen och tyckt och rått, som sagt, vad jag tycker borde.
Fick Västerås SK en bra uppgörelse?
Det tycker jag, absolut. Det fick man. Då ska man ju veta om hela historien för att kunna bedöma kanske. Men de är väldigt nöjda, och jag tror att det var väldigt, väldigt viktigt för dem också att få till den. Ett avslut på det här. Det kunde ha dragit ut länge på tiden.
Var det oklart skrivna avtal som gav den här konflikten?
Uppenbarligen tyckte Benfica det. Vi i Västerås tyckte inte det. Men det är ju så med alla. Alla avtal kan ju tolkas på olika sätt. Av olika människor. Och man tolkar det på ett sätt där nere och Västerås på ett annat.
För jag utgår från att du inte kan redogöra för hur det slutade. Jag ställer frågan mer för att...
Nej, det kan jag naturligtvis inte göra. Men att Västerås är nöjda, och det är det viktigaste. Det kunde ha blivit noll, och det kunde ha blivit kanske något mer eller bättre. Men det är saker man inte vet innan, såklart.
Och vad är din relation till fotbollen i Västerås då, eftersom... Du kom fram med IFK Västerås, men det är VSK som är högst upp. Men det är ändå en stor stad som borde kunna ha ett elitlag i fotboll.
Precis, det är just därför som jag försöker hjälpa till. Sen att det är Västerås SK, de är den stora klubben i stan just nu och har varit länge. Och jag vill ju, om jag kunde eller kan hjälpa till att försöka få Västerås på fotbollskartan, så gör jag gärna det. Och så, känner jag, det är lite gamla lagkompisar som jobbar i klubben där också. Så
det är... Vad är det som saknas för att man ska kunna ta klivet? Nu har man ju pengar också.
Ja, nu har man det, men som du vet, sånt kan fort försvinna om man gör fel saker. Så att, nej, man behöver, det är väl först nu sista tiden då, så man har satt en, liksom, en plan för att ta sig framåt. Det har varit väldigt turbulent i Västerås fotbollen, eller VSK, i många år. Ekonomiska problem, det har varit nära konkurs. Men nu har man som sagt en plan och en trovärdighet i den planen. Även ute i näringslivet och supportrar. Så att nu gäller det att få till det på plan också, för det är där som resultaten kommer fram. Man är på rätt väg, tycker jag. Det går bra nu i höst igen. Jag hade en mindre bra period där, så att nu ska vi mycket till om man når kval till Superettan i år. Men chansen finns fortfarande och den kommer man att försöka ta. Och gör man inte det så jobbar man vidare nästa år. Och det ska nog gå vägen.
Kontinuitet pratar man ju gärna om. Är Johan Mjällby rätt person att leda klubben framåt?
Ja, det kan inte jag svara på. Ska man kunna bedöma en tränare bra, då måste man nästan vara där varje dag och känna av hur det ser ut och hur det funkar. Det är svårt att sitta på läktaren och titta på en match och säga att den här tränaren är bra eller dålig. Så att det är inte min uppgift att bedöma den, utan det får VSK göra.
Vilken är din roll i VSK? Har du någon roll, eller var du bara inkallad för den affären?
Nej, utan jag jag är ett bollplank och rådgivare i vissa frågor. Och det är ju en Division 1-klubb och det är många som jobbar ideellt och som inte kanske har tid eller har erfarenheten av hur det funkar i fotbollsvärlden. Så att jag hjälper till med lite allt möjligt egentligen. Och det har jag gjort sen man satte den här. Jag var med när de drog upp den här planen på 5-6 år att ta sig tillbaka till Allsvenskan. Där blev bland annat en trovärdig person med erfarenhet som Johan Mjällby kom in. Så att jag har absolut inte bara varit med för den här hjälpa till i Lindelöf-storyn.
Efter IFK Västerås då, så gick du till en annan IFK-klubb, IFK Norrköping. Det är på något sätt också, det är där du gör ditt riktiga avtryck i Sverige från början. Men det är lite i glömska, kan man väl säga. Det är ju Blåvitt du är så förknippad med.
Ja, så är det väl. Norrköping var ju... Det var ju skitkul naturligtvis att få frågan av en allsvensk klubb om man ville komma dit och spela. Så jag hade Norrköping och AIK diskuterade jag också lite grann med. Men Norrköping var först och det kändes lagom stort. Och en väldigt traditionsrik klubb naturligtvis med mycket framgångar. Så det blev Norrköping och första året så var jag med och sparkade ur de här allsvenskan för första gången på 69 år, tror jag det var, som man hade åkt ur. Och det var jag delaktig i. Det kanske inte var riktigt det jag hade hoppats på. Så jag kom tillbaka året efter och då mötte jag ju både mitt gamla lag i Västerås och Västerås SK. Vi spelade ju samma serie. Så det var ju lite spännande.
Det var inte riktigt det du hade tänkt dig?
Nej, det var inte riktigt det jag tänkte, men samtidigt så var det en otrolig revanschlust och vi tappade inte många spelare det året, så vi hade ett väldigt bra lag. Vi var egentligen alldeles för bra för att åka ur 82 år då, med Norrköping. Så att jag fick ju komma tillbaka till Aråsvallen i Västerås med Norrköping och möta mitt gamla och VSK då, som jag sa. Så då kände jag väl lite extra att jag måste visa varför jag valde Norrköping nu när vi spelade samma serie. Och det gjorde jag väldigt bra faktiskt. Framförallt mot Västerås SK som... Det var ju riktiga konkurrent i IFK och VSK på den tiden. Och vi vann med Norrköping 4-1 på Aråsvallen. Jag gjorde alla fyra målen, tror jag. Det här vet jag bara för att jag håller på med boken.
Okay.
Annars hade jag aldrig kommit ihåg det.
Men det var en skön känsla.
Ja, det var fantastiskt.
Kan du framkalla nu även i efter?
Ja, det var fantastiskt.
Och så att ni tog er tillbaka i Allsvenskan?
Ja, vi sprang ju igenom den serien och vi gick upp på en gång.
Och du gör ju i princip ett mål varannan match i Norrköpingstiden om man kollar ligamatcher, enligt den statistik jag hittade i varje.
Okej.
Det är inget...
Nej, alltså jag vet inte om jag var på... Jag är ett varannan.
Ja.
Ja, men det är väl helt okej. Det året vi gick upp tror jag gjorde 18-19 mål på 22 matcher och sånt. Det är väl det närmsta skytteliga jag har varit, tror jag.
Hur kommer det sig att du lämnar IFK Norrköping sen för IFK Göteborg?
Ja, IFK Göteborg 1980 83, 84, 83 det var ju fantastiskt lag med dit alla ville egentligen, alla fotbollsspelare ville ju till Göteborg i princip. Så det var det och den uppvaktning de gjorde att de verkligen ville ha mig som gjorde att jag gick dit. Det var kanske inte det. Alltså om jag ser på vad jag håller på med idag när jag själv ska försöka rådgöra unga killar vad de ska välja för karriär, så kanske jag inte skulle säga till en 20-åring att gå till ett lag som bara är landslagsspelare för att få spela. Den där man kanske får man tänka till lika. Men jag ville verkligen dit då när de frågade. Och kontraktet gick ut. Jag tyckte jag hade gjort fullföljt det på ett bra sätt. Sen blev det ju väldigt struligt ändå då.
Ja, precis. Det blev infekterat.
Ja, det var det. Och man kunde ju bli ettårsfall. Och jag spelade inte fotboll på några månader där och innan det löste sig.
Hur kände du en maktlöshet som spelare? Att du på något sätt hamnade mellan två klubbar? Detta är ju föran Brosmandomen, så att även för att ett kontrakt hade gått ut så ägdes man ju av IFK Norrköping. IFK Göteborg var ju tvungen att lösa
det. Ja, det var man ju totalt maktlöst. Det var ju jättekorkat egentligen när man har liksom spelat färdigt ett kontrakt att man fortfarande skulle vara låst. Men det var ju så det var. Så att jag höll ju verkligen på bilet, som kallat ettårsfall. Nu låg jag i lumpen samtidigt med det här hände, så att jag var ju borta en hel del ändå. Så att fotbollsmässigt så, eftersom det löste sig i augusti där någon gång, så klarade jag mig hyfsat ändå.
Men liksom nästan en halv säsong faller ju bort.
Ja.
Det är ju inte klokt egentligen i efterhand.
Nej, det var helt galet hur det var. Att man fick ha det på det sättet.
Hur försökte du påverka situationen själv? Eller lät du det till Gunnar Larsson och company?
Nej, jag försökte väl prata med Norrköping. Och att som gjorde klart för mig att jag kommer inte vara kvar. Det var det enda jag kunde göra. Och sen hoppas att de löste det.
Vet du vad det slutade med? Vad de betalade? Blåvitt betalade Norrköping?
Nej, jag vet inte det riktigt faktiskt. Det var nog inte så himla mycket, tror jag inte. Det har jag faktiskt ingen koll på.
Men sen tar ju det ändå rätt snabbt fart i Blåvitt. Även om det är hög konkurrens så är du ju ändå hyfsat med. Liksom, fastän du är ung och idel landslagsspelare.
Ja, jag spelade väl väldigt lite det året.
Ettårsfallsåret.
Ja, och det var väl Björn Westerberg som var tränare. Jag tror inte han använde många spelare det året överhuvudtaget. Men det är ju lärorikt på sitt sätt att komma in och i en sån klubb och få träna med så pass bra spelare. Så att, sen gick det ju hyfsat fort och bra.
Och du är med både den här berömda Barcelona-matchen.
Ja, just
det. Ni vinner 3-0 hemma och förlorar efter straffar.
Ja.
Är det bland det tyngsta i
din karriär? Ja, det är nog det värsta som jag har varit med om. Eller när man var så nära och nå något väldigt, väldigt stort, så är det nog det.
Så här i efterhand undrar man, hur var det möjligt?
Ja, hur var det möjligt att Barcelona vinner med PSG med 6-1, eller vad det nu blev senast? Alltså det är klart att det kan hända. De var bra då också. Det är väl mer förvånande att vi kunde vinna med 3-0 hemma kanske.
Men året efter får du och ni revansch när ni vinner FA-cupen för andra gången. Ni slår Dundee United. Du gör 1-0 i den första matchen och sen berömda scener när ni hyllas av Dundee efter ni har vunnit där borta. Hur var det? Fanns det hela tiden en tro att man kan vinna det här eftersom ni vann då 82 och gick till semifinal i Europacupen 86 och sen vinner ni 87?
Ja, vi hade en tro på det, absolut. Annars hade vi inte klarat av det. Och vi visste vad vi kunde och att vi visste att vi kunde ta oss långt och slå alla lag. Så att den tron måste man ha, annars så går det inte för oss att ta oss långt ifrån klubbar i Sverige. Det var därför Malmö gick till två Champions League-grupper här nu också, för att de var inte rädda och de trodde verkligen att de kunde klara av det. Och det kan vi fortfarande göra. Jag tycker jag ser för ofta att man liksom har gett upp innan en turnering eller innan matcher, att man tror inte att det kommer att gå helt enkelt. Och då kommer det inte att gå heller.
det klassiska reportaget kring Blåvitt då var ju att man hade olika jobb, de är svetsare och allt. Vilket jobb hade du? Eller var du heltidsproffs?
Nej, det var jag inte. Jag jobbade på en bank. Första Sparbanken hette den då i Göteborg. Så att stämpla in på morgon och stämpla ut vid tvåtiden. Och så tränar man på eftermiddag.
Men det fanns ingen tanke på att... För på något sätt är ju då i slutet av 80-talet det här med proffshubbord började komma till Sverige. Vet man, med FF är tidigt ute och så. Fanns det någon tanke på att det var det man ville på något sätt? Från er sida?
Ja, från min sida. Jag ville ju absolut bli fulltidsproffs. Det ville jag. Och jag fick ju chansen till slut. När jag nästan hade gett upp att det inte skulle komma någon så kom.
Nej, fick du inte mycket bud?
Nej. Jag fick av... Jag hade ett intresse från Fiorentina. Hade jag innan det här. Och sen när Ajax kom så... kom också Gunde Bengtsson i Panathinaikos var han ju.
Ja, just det. Före Blåvitt-tränaren har gått till Panathinaikos.
Och han ville att jag skulle komma dit då. Men det var aldrig... Det var kul att han ville det, men det var inte aktuellt när Ajax... när jag kunde jämföra med dem.
Vem hade du som agent? Hade du Börje Land som alla andra?
Nej, det hade jag inte. Jag hade ingen agent. Hade jag inte.
Hur var det? Som,
nej, jag
du bara tog vad som lades fram.
Nej, jag hade alltså, jag menar en agent som höll på att leta klubbar och såna saker. Det hade jag inte. Det var någon som hörde av sig och frågade om han fick leta klubbar åt mig. Det kan du väl göra ungefär så. Men när det gällde Ajax så var ingen agent inblandad. Nej, kontrakten och det lät jag ju åt spelarföreningens ordförande Sven-Olof Håkansson, advokat och åklagare. Som fick se över att det var rätt. Sorry.
Gav man ett motbud på den tiden? Eller var man bara nöjd?
Jag var så jävla nöjd tror jag. Så att jag skrev på det de lade fram i princip.
Under tiden i Ajax när du ändå gör det väldigt bra på en högre nivå. Hur många erbjudanden hade du då?
Jag hade ingenting där heller. Hade jag inte. Men jag hade ingen som sökte det heller. Och det kanske man skulle haft. Men jag hade inte det behovet eller viljan att jag måste vidare någonstans. Jag tyckte jag trivdes enormt bra och så mycket roligare fotboll tror jag inte man kunde spela på så många andra ställen heller. Så visst gick det säkert att tjäna mer pengar någonstans, men det var liksom inte det som drev.
Så du var inte inne och omförhandlade ditt kontrakt och försökte driva på? Som man ju ser idag med spelare håller på med.
Nej, utan... Jag skrev ju ett par nya under tiden, men det gjorde jag det själv och det var de som frågade om de ville förlänga. Och det gör man ju, det gjorde man ju bra och det gör man nog lite oftare utom så att man går in kanske och bryter från klubbens sida. Man går in och bryter och skriver ett längre med de man vill ha. Här väntar man tills de går ut och så erbjuder man kanske ett nytt.
Att man visar på något sätt. Lite Elfsborg tror jag faktiskt jobbar på det sättet att man gärna hela tiden vill ha nya kontrakt så man ligger rätt lönemässigt i omklädningsrummet.
Ja, precis.
Efter Ajax så vände du hem till Blåvitt igen. Var det givet att det skulle bli Blåvitt?
Nej, inte jättegivet. Att, Göteborg gillar vi och vill gärna bo i igen. Så, och det var ju Gunder igen då som var frågan om... Han var ju Örgryte då. Så, och de hade någon sheik som var inblandad där med pengar och grejer. Så att han, jag pratade med honom lite grann, men det var Göteborg låg ju... Naturligtvis närmast till hans. Men jag ville ju också att de skulle vilja att jag skulle komma. Det var inte så att jag ringde och frågade om jag fick komma direkt. Utan jag ville ju att de skulle ta initiativet och visa att de ville att jag skulle komma hem.
Och det gjorde de?
Det gjorde de, ja.
Och du kom ju hem till ett Blåvitt som då är oerhört starkt får man ju säga. Jag menar, spelar Champions League, tar en rad SM-titlar under Roger Gustafsson och så. Samtidigt känns det som att du också spelar en... otroligt bra fotboll. Eller så var det att man inte hade sett dig i Ajax så mycket eftersom tiderna var annorlunda.
Ja, precis. Nej, jag var ju bra form. Alltså, det var ju, alltså, ju äldre man blev, desto bättre blir man ju i fotbollen så att säga, med erfarenheten. Och man vet hur det funkar och man vet vad man kan och inte kan. Så att, skulle man kunna fortsätta spela fotboll så blir man antagligen bara bättre och bättre rent fotbollsmässigt. Sen har kroppen inte kanske hänger med, det är en annan sak.
Du kör ju ett antal säsonger där och ni både tar SM-titlar och spelar Champions League och så. Hur, Är den perioden nästan bättre än den första perioden i Blåvitt? Från din sida?
Ja, det är det väl egentligen. Det är, men det verkar inte så många som vet det. Det var många som är förvånade att jag spelade när jag kom hem. Har jag märkt. När jag fått frågan.
Är det så?
Ja, det är
för mig är det väldigt starka minnen att du var väldigt tongivande i Blåvitt då.
Jo, men du är också väldigt insatt i.
Ja, och kanske, men, ja, mer insatt än den snitt.
Ja, kanske.
Men om man ser till att du körde vidare. Där var det... Vad hade ni då som gjorde att det funkade resultatmässigt?
En bra grupp igen då. För det kommer tillbaka till. Det handlar om. Bra killar som... många duktiga fotbollsspelare, det behöver man ju ha, men som också då funkar ihop. Och Micke Nilsson sa någon gång att han behövde inte ha Roger där, för han är ett självspelande piano. Det kan vem som helst träna, sa Micke då på sitt sätt med glimten i ögat. Men lite så kanske det var också. Vi funkade väldigt bra ihop.
Samtidigt jag och Gustafsson hör mig mycket att hans besatthet, att ni... Om man duschade utomlands skulle man inte ha öppen mun, för då kunde man bli sjuk, typ. Ja, men man har hört många sådana exempel.
Svälj inte poolvattnet.
Nej, ja. Precis.
Ja, nej, han var en oerhört noggrann tränare. Det var han. Men totalt, alltså han hade en besatthet och fan själ hade han, men helt olika framtoning.
Om du ser på Blåvitt idag, hur förvånad är du att de är i den krisen?
Jag vet inte hur förvånad... Men alltså, alla i lag har dippar. Vi hade väl det också när jag höll på. Så att det är sådana perioder som kommer. Men det är betydligt tuffare. Idag är det inte så att alla spelare vill till Göteborg heller. Utan det finns så många andra bra lag. Så det är klart att det är tuffare att få dem att få rätt spelare. Och få laget att fungera. Det är tuffare idag.
Men om man ser till, nu pratar man om... SM-guld 2021, och skulle man inte heller bara börja om och säga att vi börjar om, satsa på lite egna talanger, det här kommer ta några år, istället för att liksom ha någon slags ambition att ligga kvar i toppen?
Jo, man får väl, nu vet ju inte jag hur de tänker på kamratgården fullt ut. De kanske är inne på den linjen redan, men sen är det ett enormt tryck utifrån naturligtvis. Men det är väl samma här, att är man tydlig och rak och står för det man säger och vill göra, så tror jag man får en acceptans på det. Men jag vet inte, kanske en tydlighet som saknas då lite.
2014 slutade Håkan Mild som sportchef, och man intervjuade ett antal kandidater. Var du en av kandidaterna?
Nej, det var jag inte.
Har det någonsin varit aktuellt att liksom söka sig in ledarposition till Blåvitt?
Nej, jag har inte sökt mig till det. Men det är väl lite där också, att man vill ju få frågan. Man vill ju i så fall att de ska vilja att man ska komma. Jag har inte sökt mig dit själv.
Och du har aldrig fått frågan?
Nej, jag har aldrig fått frågan av Göteborg. Nej.
Så när du slutade 98, så var det inte så att man ville ha... Det är kvar i organisationen på något sätt?
Nej, tydligen inte. Jag fick inga frågor i alla fall.
Om man säger, du har ju Emil Salomonsson i klubben som agent då. Vad talar för att han blir kvar?
Att det som talar för att han blir kvar, det är väl mycket. Han vill så himla gärna vinna SM-guld med Blåvitt. Han trivs otroligt bra och är väldigt uppskattad av både fans och... ledningen. Så att det är väl ganska mycket som talar för det.
Då får han kanske stanna länge.
Vad säger du?
Då kanske han får stanna länge.
Ja, kanske.
Du är ju agent och jobbar som fotbollsagent, har gjort under många år. Jag utgår från att du såg Kalla fakta om det här agentsyndikat och liknande. Vad är din bild av fotbollsvärlden? Är det en korrekt bild att det kan gå till så?
En korrekt bild att det kan gå till så, det är det nog. Det är det nog. Alltså jag hör ju många rykten och sånt här, men det är svårt att bevisa saker om man själv inte har varit med om det kanske. Men rykten är det ju hela tiden, och det får man ju ta lite för vad det är då. Men jag är inte ett dugg förvånad över det som visades i det programmet. Jag har inte den här matchfixing-grejen, bortsett från det då, för det har jag inte upplevt själv på något sätt. Men att det i agentvärlden kan gå till på det här sättet. Det, eller i agentvärlden, i fotbollsvärlden.
Om man ser till att just det här att man ger saker till unga spelare. Om du träffar unga spelare och frågar dem, är det så att de vill ha något av dig? Eller finns det en kultur av att man på något sätt ska sticka till någonting för att de ska en väska eller en klocka eller något sånt?
Att vissa gör det, det är jag helt övertygad om att det förekommer. Det gör det. Men jag har inte fått den frågan av någon som jag har pratat med. Det har jag inte.
Hur ofta sticker du till något själv?
Det har jag aldrig gjort. Men det är nog fler som aldrig gjort. Men det är inte riktigt min grej. Jag vill försöka få dem att göra rätt val. Om man nu pratar med unga killarna där det kan vara skitkul att vara med hela resan från de är 15, kanske 16 och upp till att bli en allsvensk spelare. Det är en kul resa att vara med. Men jag har inte lovat, alltså det är väl det som är grejen, att många lovar saker som killarna ska få vara med om. Och det ska inte vara därför de väljer mig. Liksom. Utan det ska vara för att de tror att jag kan hjälpa till, att de kan bli bra fotbollsspelare.
Vad är din pitch när du försöker sälja in dig själv? För jag gissar att de flesta kommer inte ihåg dig som spelare.
Nej, precis. Nej, men turligt är några föräldrar som gör det i alla fall. Nej, men pitchen är ju att jag har varit med om allt som man kan vara med om som fotbollsspelare, tror jag. Och kan vara med när det, och råda i hur jag skötte och saker och hur jag tänkte på saker och tog mig framåt. Det är de svåra, det är när det kommer lite motgångar och lite svåra saker som visar, som gör att man kommer hela vägen om man tar sig igenom de sakerna. Och jag har gjort allt. Alltså jag har varit hyllad och petad och fått mycket kritik och blivit hyllad, som sagt, och varit skadad. Och, så att det, jag har varit med om det mesta, och kan jag förmedla det när de själva är i svårigheter och på ett bra sätt, att de tar det på rätt sätt och för sig framåt, då kan jag nog bidra.
Hur många klienter representerar du?
Det är 15-20 stycken. Hur? På lite olika nivåer.
Hinner man med?
Nej, helst skulle man ju vilja hinna ännu mer. Man skulle vilja se varje match live nästan kanske, men det funkar. Det funkar. Nu, som tur, nu är det lite enklare. Man kan ju se 2 matcher samma dag på via tv eller nätet eller något, så, om man behöver.
För att hålla koll på dem?
Ja, hålla lite koll. Sen ska man ska ju inte curla för mycket med dem. Eller för mig, en sak som jag ofta pratar med om, att de måste lära sig att ta eget ansvar för vad de håller på med också. Det tror jag är otroligt viktigt om man ska ta sig framåt.
Vad lägger du mest tid på som agent?
Det är att åka runt och se matcher. Och hålla mig informerad om vad som händer och sker i klubbar. Prata med sportchefer. Kolla hur det går för grabbarna och vad de har för möjlighet att... vad som händer nästa år och så vidare.
Vad är din bild av hur marknaden har förändrats? För det känns som att förr i tiden kanske man, minst i teorin, jobbade åt en spelare. Nu känns det som att man lika gärna kan jobba för en klubb som vill ha en spelare eller en klubb som vill sälja en spelare. Tar du den typen av uppdrag också?
Ja, det kan jag göra om jag kan hjälpa till om det är någon klubb som har någon anledning. Men det är ju en klubb som vill sälja en spelare är oftast kanske för att man inte behöver ha spelaren kvar, och då är det inte så alltid lätt att hitta någonting åt dem. Så att det är inte ofta jag är inblandad i sådana saker.
Hur viktigt är ett nätverk där man liksom har kontakter? För jag menar, så som fotbollsmarknaden ser ut idag, där det finns USA, Korea, Japan, Ryssland. Alltså, den har ju växt och man kan ju inte ha kontakter på alla ställen.
Nej, alltså det är klart att det är viktigt att ha ett nätverk för att kunna erbjuda, för att kunna se om det finns klubbar som kan vara intresserade av en spelare. Man kan, som du säger, man kan inte ha koll på allting, och då får man får bygga upp kontakter och i olika regioner av världen.
Det är ju lätt att fokus hamnar på agenter, att lätt att de pekas ut som problemet. Vilket ansvar har fotbollsvärlden i stort, ligor, klubbar, förbund, för den situation som är kring agenter?
Jag skulle säga att de har väl ett stort ansvar, klubbarna framför allt, för det tycker jag kanske ska vara lite mer noga med hur man gör saker. Jag kan ju inte göra så himla mycket, men klubbarna kan ju välja att inte göra affärer med en agent som de inte riktigt tror agerar på ett rätt sätt. Det är där det måste bromsas någonstans.
Hur upplever du, du har ändå varit agent ett antal år, hur upplever du att konkurrensen har förändrats?
Ja, det är betydligt fler som är, håller på nu än vad det var kanske för 10 år sedan när jag började med det här. Det är det. Och mer, det blir ju så, det blir mer, ännu mer pengar i fotbollen och då söker sig folk till det. Och, unga spelare har kompisar, brorsor, föräldrar som vill ta en del av kakan också och är spelarna nära och fortsätter att vara det. Så att det är väldigt många som håller på med det här.
Hur många tror du kan leva på det?
I Sverige? Ja, det är inte så många. 5-6 stycken kanske.
Kan du själv leva på agentjobb?
Ja, det beror på hur man lever tror jag. Jag har inte kunnat gjort det under 10 år kan jag säga. Senaste åren har väl gått runt ungefär.
Och vad är det som är tufft att snurra en agentverksamhet? Är det resor eller vad är det?
Kostnadsmässigt, ja det är ju naturligtvis resor och löner och allt sånt här som man behöver ha. Det är de stora bitarna.
Om du åker till elitpojkläger eller något sånt, hur mycket agenter är det på plats då?
Hur många agenter är på elitpojkläget?
Nej, men om du åker ut och tittar på talanger, en P17-landskamp, en P19-landskamp, hur...
Jag känner absolut inte alla. Men jag vet ju att på landskamper är det säkert 10-15 agenter och lika många klubbar så det, och scouter som är där. Så det är många folk runt både landskamper och elitpojkläger. Det heter ju inte längre, det heter ju utbildningsläger.
Ja, precis. De har rebrandat.
Ja, just det. Nej, det är mycket. Det är det.
Man talar ju kring den här problematiken att man säger att det var ju FIFA-licensen som försvann och nu talar ju förbundet, Svenska Fotbollförbundet, om att införa någon slags certifiering, licens som man ju har i del andra länder, England, Danmark, Tyskland. Vad tror du det hjälper?
Det tror jag kommer att hjälpa om det får några konsekvenser. Om man gör något fel eller om det är någonting som inte stämmer. Om det finns en uppföljning i det. Det var väl en anledning att FIFA tog bort det, för man orkade inte hålla på och följa alla case som var då. För det får inte vara ett tandlöst regelverk, utan det måste ju finnas, få någon konsekvens av det, annars är det inget. Det var mycket liknande saker som skedde även när licensen fanns, så att det var folk som jobbade i det som inte hade, så att jag tror inte, mig har inte påverkat något särskilt mer än att det kanske är ännu några fler nu som håller på, men att licensen togs bort, jag tror det var ganska mycket sånt innan också.
En bild som ges är ju att ibland klubbledare i utlandet på något sätt gör en affär med en agent om man vill dela på intäkter. Hur ofta har du själv lite erbjuden att vara med i en sån affär att men vi köper din spelare, vi delar på pengarna sen?
Nej, jag har inte varit inblandad i det.
Men har du fått några erbjuden?
Nej, inte att jag ska få dela på några extra pengar på något sätt. Nej, det har jag inte, men alltså, många gånger om det är någon som, jag har inte haft så många killar som har varit utomlands, men jag vet hur det funkar. Och många gånger så är det kanske en agent i det landet som man samarbetar med. Och om vi då delar på en kommission så får jag min del, och vad han gör med sin del, det är upp till honom. Alltså, det har jag ingen aning om.
Vad är ditt råd till en talang som är 15-16? Ska man ha agent eller inte?
Beror lite på var han är och vilken situation han är i. Jag tror att det kan vara bra att ha en agent som hinner sätta sig in i killens situation. Nu tror jag från att vi pratar om en kille som är lovande, är med på elitpåklag och sånt där. Det kan vara bra att få hjälp och det är många saker som snurrar i huvudet. Och har man föräldrar som kanske inte är så insatta i fotbollen också, så ska man 15 så ska man upp i gymnasiet och då blir det ett logiskt, då måste man göra någon form av val. Och då kan det vara bra att få lite råd om vad man bör tänka på, vad som är viktigt och så vidare.
Tar man betalt av en så ung spelare?
Jag gör inte det.
När börjar du ta betalt?
Jag brukar säga så här till dem, att när de kan försörja sig på sin fotboll, då kan jag också skicka en räkning. Ungefär så resonerar vi.
Du har en son som är duktig i fotboll och spelar i Djurgården. Hur mycket resonerar man kring honom? Nu har han ju hjälp på nära hand om det skulle bli så. Men hur resonerar du kring hans utveckling och hjälp av talang eller hjälp av agent och liknande?
Ja, han behöver i dagsläget ingen hjälp av någon agent. Han är ju nu är han sista års junior. Så nu för hans del handlar det om att vad ska han göra nästa säsong här nu då, 2018. Och börja spela seniorfotboll och försöka bli så bra som möjligt. Så nu är det väl mest att han ska försöka hitta en klubb där han får chansen. Men det är lite samma som jag själv tänkt, att helst ska ju en klubb vilja ha honom också. Så, och för att kunna få komma in på ett bra sätt.
Under tiden så har jag förstått att du också representerat Erik Hamrén. Delvis som ju letat jobb. Varför har han inte nappat på någonting jobb? För jag utgår från att det kan inte vara så att han inte haft ett enda erbjudande.
Nej, han har haft lite erbjudanden. Det har han, som han har valt att inte ta. Och det får nog fråga honom mer om. För det, jag kan inte redovisa för varför han inte har hoppat på vissa saker. En del kanske har varit länder som han inte har tycker har varit så väldigt intressant. Så att det är en tuff bransch för tränarna också. Det finns otroligt många duktiga tränare som är lediga ute i Europa. Så att det är inte helt enkelt.
Hur skiljer sig uppdraget när man representerar en tränare kontra en spelare?
En spelare, för min del så kan jag ju råda mer om hur om själva spelet och hur man själv bör tänka, bör vara, bör agera, bör träna och hantera olika zoner. En tränare, det gäller ju att se till att klubbar och förbund vet om att han finns ledig och sen får de ta ett snack om de är intresserade av att han får presentera sin filosofi och så vidare. Så att det är ganska stor skillnad.
Jättebra, stort tack för att du tog dig tid.
Tack själv. Tack själv.
Podden är producerad av Olle Jönell Lindberg och Albin Falk Hansson. Och nu återstår det bara ett vanligt poddavsnitt innan det är dags för ett tv-avsnitt den 23 oktober. Är det förhoppningsvis premiär för podden även i tv-format. Det betyder dock inte att den här vanliga podden varianten kommer att försvinna, utan den finns också kvar, så det blir lite mer av det hela helt enkelt. Som vanligt är vi tacksamma för eventuella synpunkter, idéer och tankar. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva på Twitter och Instagram där det är Olof Lund i ett namn. Stort tack för den här veckan.